Det här är en podd från Svenska Yle.
Inge Molinros, Thomas Silén, vad tänker ni på när jag säger hösten 2019, alltså för ett år sedan? Inge, om du börjar.
Jag tänker att det handlade mycket om klimat och hur den här jorden ska räddas. Och det var ju Greta Thunberg som seglade till New York. Och sen handlade det mycket här hemma också om det. Det var frågor som, får man äta kött och får man åka bil, och regeringen Rinne som då var ganska ny och rödgrön och hade ett stort och ambitiöst grönt regeringsprogram.
Mycket klimatfrågor på agendan. Thomas, är det det som du också tänker på när du tänker på hösten?
Ja, nu när du säger det i alla fall. Men jag tänker att jag tar Brexit. Det var liksom Brexit, Brexit, Brexit och sen nya vändningen i Brexit och sen någon som skriker i något brittiskt hus någonstans på någon annan politiker. Det känns som att det var en lyckligare tid.
Vi talar om hösten 2019, ett år sedan, men med tanke på hela den här liksom coronatiden vi har genomlevt och befinner oss i fortfarande, så i alla fall tycker jag att det där känns väldigt långt borta, mer än ett år sedan.
Ja, det känns ju som väldigt länge sedan. Och ändå är ju vissa av de här frågorna hela tiden aktuella. Och nu båda de här som vi nämnde med klimatet. Det kommer ju att bli en jättestor fråga här. Bara coronakrisen så småningom lite lägger sig. Och också Brexit som hela tiden håller på.
Bubblar på.
Ja.
Alltså jag måste säga att när vi pratade om att vi skulle gå igenom vad som har hänt, så tänkte jag att ja, men jag har ganska bra koll. Det är lugnt. Och så när man började titta så inser jag att mitt tidsperspektiv har helt försvunnit. Jag har ingen aning om när saker händer längre, hur långt bort eller hur kort det är. Och just det här när vi pratar om Brexit som fortfarande pågår, det känns som att det kunde ha varit för 4 år sedan. Eller det kunde ha varit igår. Jag har ingen aning längre. Det har varit så mycket som har hänt.
Och det är alltså nu ett år sedan nyhetsbotten startade. Jag räknar faktiskt att vi har på ett år hunnit göra 232 avsnitt av nyhetspodden. Det här är nummer 233, vilket ju nog kan ses, tycker jag, som en bedrift.
Vi skulle hunnit spela en fanfar här om jag hade någon.
Vi har hunnit liksom förklara mycket och diskutera många frågor. Men som ni säger så glömmer man lätt bort, för att coronan har varit så dominerande. Att vad var det liksom riktigt som låg på nyhetsagendan då för ett år sedan? Och vi ska här i nyhetspodden därför just lite blicka tillbaka på det gångna nyhetsåret och titta vilka viktiga frågor som har just fallit i skuggan av coronan. Och vi ska tala liksom om hur världen såg ut innan coronan och är världen sig lik längre. Inge Molinros, du är alltså politikreporter här på Svenska Yle, och för ett år sedan den här tiden så pågick också budgetförhandlingarna precis som nu. Men då var det en annan statsminister, det var en ny regering. Vad var det liksom man diskuterade då? Vad låg på den politiska agendan här i Finland då?
Då var det ganska snabba budgetförhandlingar att klubba igenom, för att innan dess så hade ju regeringsförhandlingarna dragit mycket ut på tiden. Och då kom ju budgetmanglingen sen ganska snabbt på det. Och sen var det ju sådär någorlunda optimistiska tongångar när man gjorde upp förslaget för det här årets budget då. Mm. Sen har man ju lyft där en omkring 18 miljarder extra lån då här i våras.
Och lite där.
Det är ju massor som har hänt. Men förstås, om man tänker på någon fråga som är ungefär densamma, så är det sysselsättningsfrågan.
Den är olöst ännu.
Ja, precis. Och det är en av de största frågorna för den här regeringen. Och där så fortsätter det ju ungefär på samma sätt, bara att det här ekonomiska läget är så otroligt mycket svårare att förutspå nu.
Men det måste ju vara ganska skönt för dem samtidigt att det här faktiskt nu inträffade, eftersom de just fick den kritiken. Nu har man lite mer att skylla på, även om det kanske inte täcker över problemen.
Ja, både inom världspolitik och rikspolitik så kan man ju liksom peka på coronan och skylla på coronan. Vad jag kan minnas av budgetförhandlingarna och regeringen då för ett år sedan, att det fanns just en framtidsoptimism. Man hade fått igenom en massa ambitiösa klimatmål och allt möjligt liksom i regeringsprogrammet. Nu ser läget betydligt besvärligare ut.
Det är också en sak som nu när du pratar om det börjar komma tillbaka. Mm. Den här fruktansvärda rumban kring alla de här liksom, hur regeringen ska se ut och vilken politiker ska vara var och vem ska. Nu börjar sådana här saker sakta komma tillbaka ur den här dimman. Men var det under hösten det här också?
Alltså man kan ju säga liksom det att nu har ju liksom, känner ju alla till Sanna Marin, men det som ledde till att hon blev statsminister börjar ju egentligen, kan man säga, hela det här kedjan av händelser börjar ju egentligen med den här poststrejken och postkrisen i fjol höstas, eller hur?
Ja, den var ju jättesvår då för regeringen Rinne. Där var ju både Sirpa Paatero och Antti Rinne som ansvarig minister för statens ägarstyrning. Och sen då Antti Rinne som råkar i blåsväder. Ja, i korthet så handlade det ju om det att hur mycket visste de de facto om de här planerna att flytta över de här paketsorterarna till ett billigare kollektivavtal. Och där så rådde det ju in sig på det sättet att det sen ledde till avgångar och så kan man lägga där till då Centerns spel för att få bort Antti Rinne. Men otroligt mycket hade ju hänt sen, för att Antti Rinne var ju inte alls så populär som statsminister och SDP-ordförande som Sanna Marin sen har varit. Det var ju inte många som ens visste vem Sanna Marin var.
Ja, man visste ju knappt att man skulle uttala hennes namn.
Det där var ju en typisk sån här höger-vänster-fråga om arbetstagares rättigheter och så. Och konkurrensfråga för posten.
Sen blev det den här soppan där Centern, som då leddes av Katri Kulmuni, ville liksom utmana statsministerpartiet. Och sen hade vi en ganska djup regeringskris där i slutet av hösten.
Ja, verkligen. Det var ju någonting som dominerade då i december.
Ja.
Och vilken grej det var, det kommer jag också ihåg. Men just någon sån där hösten, kanske början av 2020. Alltså Finland sattes på kartan just på grund av att vi hade en regering som hade kvinnor. Liksom den här bilden av att nu är det kvinnorna som styr Finland. Liksom, och det är bra, starka kvinnor. Och det var överallt i nyhetslöpen. Att det var en så stor grej.
Ja.
Det här har jag nog minne av, att folk var hemskt glada på något vis. På
ja,
ett
det var
sätt.
Många som tyckte att Finlands bilden är räddad med alla de här internationella medierna som stod i kö för att intervjua Sanna Marin.
Ja, det kan man konstatera att under det gångna året så hennes kärna har verkligen stigit, medan Antti Rinnes kärna har dalat, och han är ganska osynlig nu så här ett år senare i Finlands politik. Vi ser om då liksom hela den här postkrisen som då ledde till en regeringskris och byta statsminister och allt det här, så fördes det ju också en hetsig politisk diskussion om de här kvinnorna och barnen, finländska kvinnorna och barnen i flyktinglägret i Al-Hol i Syrien, som det visade sig plötsligt liksom att vi har finländska medborgare där, och då var den stora frågan att vad ska vi nu göra med dem? Och det var en jättehetsig debatt. Men vad hände sen riktigt med dem?
Diskussionen har ju inte försvunnit med vad vi ska göra med sådana saker som flyktingkvoter. Nej. Och vad vi ska göra med flyktingarna. För de är fortfarande kvar där. Och det aktualiserades nu i samband med den här branden då.
På Moria.
Där igen. Och syriska kriget pågår ju. Alltså det är fortfarande på gång. Man glömmer gärna det. Men det är ju fortfarande stridigheter.
Det får inte så där hemskt mycket utrymme.
Inte alls skulle jag säga.
Nyhetsflöde.
Nej. Det glömmer man ju gärna bort. Och det gör man egentligen annars också, tycker jag. Inte bara under en coronakris. Det har blivit bara ännu värre. Men just de här flyktingsituationerna. Det var 2015 egentligen som de här liksom stora, om man ska uttrycka citattecken, problemen. Men alltså hela situationen uppstod med de här enorma liksom mängderna flyktingar. Men sen dess har ju liksom flyktingläger och flyktingfrågan konstant puttrat på. Och ibland så dyker den upp igen när det händer någon incident.
Som nu.
Men sen försvinner den. Men inte försvinner den. Jag menar för Turkiet till exempel, där du har tusentals människor som sitter och väntar på hjälp. Och även i grannländerna kring Syrien.
Det var ju i fjol höstas som också Turkiet då hotade med att öppna liksom den här flyktingporten till EU. Och vi diskuterar mycket det här, vad är det för spel Turkiet spelar här. Det som faktiskt nyhetspodden inledde med, och då var du faktiskt med i det första avsnittet, Thomas. Du gjorde det med Karin Götelid. Och ni talade om makten och oljan i Mellanöstern och hela det här liksom maktspelet, Game of Thrones-liknande maktspelet som pågår där. Det här var då efter de här saudiska oljeanläggningarna hade bombats, attackerats av drönare. Mellanöstern är ju alltid en sån här krutdurk, men liksom, vad är läget där nu ett år senare? Har någonting alls ändrats eller?
Alltså nu, ärligt talat, det är lite spännande på det sättet. Vi behöver inte gå in i detalj på det, men den här situationen nu när Israel försöker göra sig vän med sina arabiska grannar på ett helt nytt sätt, som alltså de inte har gjort på länge. Det skulle jag säga är den största förändringen. För den här situationen med oljan, det är också igen en sån här båge som man kanske glömmer hur lång den är. Men jag menar, konflikten med den här oljan började ju redan alltså för flera år sedan, 2018, när USA bestämde sig för att nu drar vi oss ur ett liksom kärnkraftsavtal med Iran.
Precis.
Som gjorde att sen Iran började då käfta emot, om man ska se det från amerikanskt håll, och sen så uppstod hela den här konflikten då och någonstans där mitt i kom vi då med nyhetspodden. Men sen dess har det ju fortsatt där också på den fronten. Den har ju inte förändrats. Iran och Irak är fortfarande i konflikt med varandra. Det har ju varit så många, många årtionden tillbaka. Men de har ju den här situationen när amerikanerna är på plats i Irak. Och liksom ställer till med problem då bara där i Irak också för att de är närvarande. Men även just med grannlandet Iran. Så att där har du en del av den här Game of Thrones-paketet. När du redan där, bara på en sån liten region, har tre länder involverade. Sen har du allianserna med Saudiarabien som fortfarande är kvar mellan USA och Iran har fortfarande samma ambitioner som förut, men de är lite mer vågade nu för de har märkt att USA går inte att lita på längre.
Har man det gångna året kunnat tala om världspolitik utan att i följande mening nämna Trump?
Ja, under det gångna året. Mm.
Det känns som att alla på något sätt i något skede så leder spåren. Ja.
Tillbaka
till honom på något sätt för att ja. USA har en så central
Precis.
Roll. Men det känns ju faktiskt som att den enda som ens lite har kunnat utmana coronan om herraväldet över nyhetsflöde är Trump, och det är nu kanske en helt egen podd för sig att gå igenom alla skandaler han har varit involverad i under det gångna året. Det är en lång lista, men för den som kanske har glömt så det var ju till exempel väcktes ju riksrättsåtal mot honom, bara en sån sak, en helt exceptionell sak, men det klarar han också. Nu får vi se hur mycket tid han har kvar, så kanske hans tid i nyhetsflödet börjar vara över, det får vi väl se.
Vi får se, alltså den situationen var ju också väldigt karaktäristisk för hela det här att saker inleds och sen lite sådär dör ut så här i skymundan, för att just den här riksrättsprocessen var en stor sak i slutet av året, den inleddes i december, alla, både republikanerna och demokraterna var liksom fullt engagerade i det här, och sen kom då beslutet i början av februari. Ingenting hände, han åkte inte dit på några punkter, men demokraterna anser fortfarande att det här inte är löst. Och så skulle man fortsätta driva på det, och så kom pandemin.
Tada!
Det pågår också i bakgrunden, det gör det faktiskt. Det är så sent som i förra veckan läste jag att man måste borde liksom gräva i det här på nytt. För att det har ju hänt förvecklingar. Det är, hela den här situationen då med att hans motkandidat från demokraterna sålt Joe Biden och hela hans son inblandning i Ukraina och hela den här liksom korruptionshärvan då, nu ska jag inte gå in i detalj på det, men det var en del av den här riksrättsprocessen och den har ju fortsatt puttra i bakgrunden nu igen då, nästan ett år efter, men det har man i princip hunnit glömma också.
En annan sak, här finns för mycket att säga, men ju mer man pratar desto fler viktiga händelser och nyheter så dyker upp i huvudet, så det är helt omöjligt att täcka allt. Bara så här kort konstatera att det som vi följde intensivt bevaka i slutet av hösten, slutet av fjolåret, var ju Brexit och hela den här bataljen om hur ska britterna lämna EU eller inte, och det gjorde de, men som vi ser så är inte hela den här skilsmässan helt sådär underputsad. Jo, det är ett faktum, men nu ska man ännu komma överens om villkoren, och nu ser vi fortfarande hur det här Brexit är aktuellt ännu. Men.
Ja. Det som hände är ju egentligen att de gick ur, och sen så har de den här övergångsperioden nu under det här året i princip för att förhandla fram detaljerna kring fiskerättigheter och handelsrättigheter och säkerhetssamarbete. Så den biten är ganska egentligen sån här administrativ formalitet, om man nu ska säga det så. Det som har gjort att det igen nu har landat på tapeten är ju förstås att nu har Boris Johnson och hans gäng där bestämt sig för att försöka smyga in en lagändring som skulle i princip då göra delar av det här avtalet som man kom överens om för ett år sedan och slogs om. Så det skulle på något sätt bli delvis ogiltigt. Så nu är vi egentligen tillbaka i samma sorts aggressiva situation som för ett år sedan.
Ja.
För nu grälar de om det här några månader innan det är dags att ha det här avtalet klart.
Ett nytt varv liksom.
Ett nytt varv med Brexit.
Som det är ju med
så ingenting har hänt egentligen på ett år.
Mycket snack hade varit om handelskrig. Framförallt har ju liksom handlat om handelskriget mellan USA och Kina. Vi kanske inte kan helt nu nämna Kina utanför det här.
Nej.
Jag höll ju själv helt på att glömma bort till exempel demonstrationerna i Hongkong, som ju verkligen var en het fråga ungefär för ett år sedan. Men sen var det varit mycket fokus på Kina också före coronaviruset, för att handelskrigen har ju fortsatt sen i år. Och först var det tal om Huawei som drogs in, nu är det TikToks tur att vara där indragen i det här kriget.
Ja, och där är ju också EU involverad. Just de sitter ju faktiskt och jobbar. Att så sent som igår så träffades ju Kina och liksom EU-delegater för att diskutera handelsavtal. Och EU har ju på grund av det här, liksom hela situationen med coronan, dels med situationen med Hongkong, dels Kinas behandling av de här minoriteterna och uigurerna, och dels det pågående handelskriget och det väldigt aggressiva tonen mellan USA och Kina. Allt det där har ju påverkat EUs möjligheter att jobba med Kina. Så att det liksom, livet pågår i bakgrunden. Och det här är sånt som skulle ha varit stora nyheter förmodligen om inte coronan just hade lite sådär lagt sig över som en filt över allting.
Men märker ni det där att hur vi än försöker nu flytta fokus från coronan till allt annat, så på något sätt smyger sig det här viruset in i diskussionen, och det finns alltid några kopplingar, någonting hur det här påverkas. Det känns ju just som att det liksom indirekt eller direkt påverkar nästan, kanske allt, men hemskt mycket. När, Ingemo, minns du att du själv skulle ha första gången på något sätt fått upp ögonen för det här coronaviruset, hört om det eller läst om det?
Jag jobbar med ett program för det här YLE Spotlight i januari och februari. Och då så var jag också i kontakt med vissa personer i Kina, för det handlade om Confucius-institutet som till stora delar är betalt av Kina vid Helsingfors universitet. Och så bad jag om vissa intervjuer, och de hänvisade faktiskt till coronaviruset som ju då härjade för fullt där i Wuhan. Att de har så bråttom så de kan inte koncentrera sig just på något annat. Och då tänkte jag att hur kan det vara en så stor grej med det här viruset att måste nu liksom dominera allt, att det här var säkert bara ett svepskäl. Men jag förstod inte alls omfattningen av det. Alltså då förstår man ju inte att det kommer att påverka vår vardag här så mycket.
Just det här som jag nämnde, att man har på något sätt så här svårt att få ett grepp om tidsramarna. För att när vi gjorde första nyhetspodden, inte hade man en aning om att det skulle komma en pandemi några månader senare.
Nej, verkligen.
Och just till och med när du, som berättar Ingemo, när du, det här var liksom i början av året, så var det fortfarande lite så att inte hade man någon aning. Och sen så gick femte växeln i på nolltid, och nu känns det som att det inte har hänt någonting annat.
Ja.
Det är kanske det jag minns mest av när coronan började, att det gick från 0 till 100 så väldigt, väldigt fort sen när det väl kom.
Jag kommer nog ihåg när den började liksom på något sätt existera i min sån här nyhetsradar någonstans ute i marginalen, men som ett kinesiskt liksom problem, en kinesisk angelägenhet. Jag kollade just igenom att den 21 januari, så det var första gången vi i nyhetspodden gjorde ett helt avsnitt om coronaviruset, men då fortfarande så är ju tonen sådär liksom lugn, sådär det är nu ett problem där, och vad ska man fundera på om man åker ungefär till Kina? Det var liksom inte en angelägenhet riktigt för oss. Då hade de första misstänkta fallen nog liksom uppdagats här, men man såg det fortfarande inte som ett problem för oss. Och jag menar, okej, om jag nu går tillbaka och lyssnar på våra nyhetspoddar, de första avsnitten om coronaviruset, så tror jag att det är ganska många ord man får äta upp, men vi är väl lite ensamma om den saken, antar jag. Hur länge tror ni det tar innan coronan slutar att dominera nyheterna? Hur länge måste vi vänta på det?
Jag tror att vi kommer att leva med det länge, men att parallellt kommer många fler nyhetsämnen att synas, som det här kommer att finnas med på sidan om en längre tid.
Ja.
Sen beror det ju på de val som vi gör som journalister också.
Mm.
Så till exempel de här klimatfrågorna tror jag att snart kommer, för de är ju så väldigt stora. Och sen tänker jag att det har gett också mänskligheten en tankeställare, att vi har lyckats göra på jättekort tid enorma beslut för att bekämpa coronaviruset. Så frågan är ju då att ska det vara oändliga förhandlingar om klimatåtgärder innan man kommer längre? Eftersom det internationella samfundet ändå har lyckats med det här.
Det kanske speedar upp politiken globalt. Kanske.
Ja.
Men på det sättet är det förstås, tycker jag, att det här coronaviruset, vi har nu pratat om ganska mycket som det så att säga har lagt lock på, men det har ju de facto accentuerat ganska mycket annat också. Just när vi pratar om när vi kommer att slippa coronan i och med USA-valet, alltså valet, presidentvalet som kommer nu om några månader, där coronan har blivit en så extremt stark inslag i det politiska liksom slagfältet, så vi kommer att höra om corona vare sig vi vill det eller inte. Och den biten kommer ju absolut att komma fram.
Thomas Hillén och Ingemo Lindros, tack för att ni var med här i nyhetspodden. Vi får kolla om ett år på nytt hur vi har klarat av att fokusera på annat än bara corona då när nyhetspodden fyller 2 år. Men tack för att ni var med nu här i den här jubileumsavsnittet. Jag heter Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.